Svejsan, det är mycket som händer. Du sitter i turban, Bobbo heter nu för tiden Bengt och har en städad frisyr.
Han är så otroligt söt i sin nya friss. Äntligen jag säger kan... jag. Som en vän utav kort.
Det är också
hår.
Roligt när man kommer dit i vanlig ordning bara, jaha, han har löss. Man bara, okej. Men det är bara ett litet ägg där så att då gör jag orkar inte. Hon bara, man kanske inte kan klippa. Jag bara, klipp den här jävla ungen nu. Bort med det här håret. Jag orkar inte se en morgon till. Men samtidigt så var jag så här, jag tänkte att nu kommer han bli någon annan. Det blev han ju.
Nu kommer hela hans persona förändras.
Han blev ju det också. Hela helgen så här, lite mer ordningsam, ställer undan tallriken och bara, men mamma, kan du lyssna här nu? Man bara, jaha, kom till förskolan i morse, alla så här, tja, jag bara, jag är ledsen, Boba har slutat, nu är Bengt här. Den humor förstod inte han riktigt, men fröknarna förstod ju den. Det är liksom som att han nu är en kille. Istället för att vara serietecknad så blev han liksom ett barn.
Men det var som när jag av, vad ska jag säga så här, tog av den där hockeyhjälmen till hår som de alla hade. Vet du, han såg ut som en jofa-hjälm. Ja, och sen bara helt plötsligt fanns det liksom en liten pojk där.
Ja, jag vet. Men det är alltid där. Det är en dröm om den vilda, ostyriga myspyspojken. Som helt plötsligt ska bli liksom en städad varelse. Man, ja.
Ja, men det är som när Mowgli flyttade till människobin. Alltså helt plötsligt så blev han människa liksom. Från att varit i djungeln och varit
nu har ju inte Tom Allan blivit människa.
Vet du vad han gjorde i morse? Det är ändå helt sjukt. Det går väl alltså uppe till 11:30. Alltså han har så mycket energi. Jag vet inte hur många gånger han sprang en hinderbana, hoppa över en plint. Alltså han har så otrolig fysik och koordination och liksom teknik. Han är så jävla snabb. Alltså på riktigt, jag tror han sprang den där 30 gånger som en dåre. Sen skulle han kasta ett boll i ett hål. Och så bara om igen tills han klarar det. Och sen igen och igen och igen och igen. Alltså så mycket energi så jag förstår inte vad det tar vägen. Sen vaknar han ändå klockan 5:30 och ligger och imiterar Luke ska, eller Darth Vader under täcket med olika röster. Luke, I am your father. Till Penny skriker, håll käften, jag vill sova. Jag bara, det här är så madness situation liksom. Det trånga livet på hotell, det jag är med om.
Ja, du är ändå på ett väldigt mysigt hotell.
Gud, jag är supermysigt. Det bästa hotellet skulle jag säga. Alltså, om man ska vara så här krass, jag skrev det faktiskt på Instagram, för jag bara, nej men på riktigt. Så här, ett hotell som har förstått att så här, barn ett inte behöver vara äckliga individer ifall de inte... Alltså saken är, barn blir äckliga individer ifall de inte är sysselsatta. Så de har sett till den otroligt enkla, banala grejen att sysselsätta barn. De har ett lekrum. De har ett spelrum, man kan allt från gamea till att göra liksom typ Gröna Lund-grejer, förstår du? Och sen så hade de byggt upp någon hinderbana nu, för nu är det liksom höstlov så att de är hur mycket ungar här som helst. Sen är det en jättebra buffé, det finns olika restauranger på olika våningsplan. Vissa restauranger är bara 16-årsgräns på och vissa är det för alla. Och så är det olika slottider så familjen för, liksom, rekommenderas då äta mellan kanske 6 och 8 på kvällen. Och sen kommer den sena sittningen. Så då behöver inte barnen vara ett besvär. För då har de gått upp till lekrummet. Och så vidare.
Och så vidare.
Ja, och jag har ju varit där med dig och tjejkompisar. Och jag har varit där på pargrej med Joel. Och jag har varit där på jobbgrej liksom, när jag skrev boken. Och jag menar så här, hotellet funkar för alla syften. Och ingen går liksom in i varandras intressen. Det är ju det som är så coolt.
Vi har ju pratat lite om det där backning. Det var vi inne på redan förra podden, men vi hann liksom inte gå in i ämnet för vi var så upprymda av, oklart vad vi var upprymda av, någon apa.
Vi var extremt upprymda.
Det är energier, det är på gång.
Men jag vet, och jag kände det nu, jag bara så här insett att så här, det är bara knas överallt. Det är så jävla många dåliga ledare. Det är dåliga chefer, och dåliga chefer skapar dåliga stämningar. Idiotjävlar på Instagram får liksom reklamkampanjer att dras in som inte handlar om någonting. Alltså det är så jävla, alltså så här, dumheten har makten, förstår du? Dumheten har makten på alla fronter. Och liksom, don't follow leaders, watch your parking meter, säger Bob Dylan liksom. Och det, så känner man ju när man har ledare, för man är så jävla trött på ledare. När man inte har några ledare så blir man galen för man vill ha ledare. Så man kommer aldrig vara tillfredsställd. Och saken är nu, det är för dåligt styre på allting. Alltså näringslivet, alla politiker etc. Chefer, ta tillbaka makten, var starka ledare. Aldrig behövt en starka ledare
nu. Diktatur, kom tillbaka. Mao Zedong, aldrig förlåt. Nej,
men vadå? Så här, folk har ju börjat så här, misstolka demokratins stadgar på så otroligt töntiga sätt och säger så här, att allting de gör är en demokratisk handling. Nej, det är det här med fan inte. Demokrati är också extrem respekt. Alltså det är starkt styre oavsett liksom. Och demokratin är också en så här jättesvår, men den bästa kanske liksom politiken eller statsskicket som finns. Men den är också jättesvårt beprövad, för det finns massa liksom faror med demokratin som vi hela tiden liksom utsätts för.
Men det handlar ju också väldigt mycket om att så här, varje generation måste återvinna sin demokrati. Och det sa ju Stig Larsson också i den här fantastiska dokumentären om honom nu, Mannen som lekte med elden, att så här, vi kan inte bara sitta på arslet och tro så här, ja men tidiga generationer, de har fixat biffen. Allt från pension till jobb till ja men, barnomsorg. Så här, nej, vi måste så här, återvinna varje demokratiskt steg, varje generation på ett nytt sätt. Liksom. Problemet är att vi är för slöa. Vi vill bara sitta och så här, se hur de här svadorna flyger in i vår mun och bara sitta och vara arga. Och när vi sitter på nätet, där är vi jävligt...
Ja, men exakt vad jag skulle säga. För det verkar ju som att människorna vill ha den egna makten. Men i slutändan så blir det bara någon form av pseudo-anarki utav alltihopa, för att alla bara springer till liksom, stupstocken så fort minsta lilla skit, om det nu är att kräftor får bli besmyckade med ringar eller vad fan det nu är. Så här, alltså vi är inte i mandat att klara av ledarskap.
Ja, men...
Och vad var det, jag hörde en jävligt intressant grej inom politiken, att så här, politiken kollar ju jättemycket på näringslivet. De bästa ledarna som finns i Sverige är ju verksamma inom näringslivet. Men de vill ju aldrig kliva in i politiken, för det är för dåligt betalt. Såklart. Det är nobelt och alltihopa, men då ska du så här, offra 4 år av din karriär. Sen kan du göra som Anders Borg eller Fredrik Reinfeldt och casha in 32 miljoner några år
senare. Bara Reinfeldten.
Ja. Ja, exakt.
Men det är någonting som sker nu. Om man till exempel tar den här med inkomst- och förmögenhetsutvecklingen. Ja, det är ju en massa böcker och debatt kring det. Men om man tar till exempel som ojämlikheten som minskar då, som till följd av den här aktiva politiken och alla regleringar som kom då efter andra världskriget. Det var ju allt från att vi kvinnor inte behövde bli sambeskattade. Det var en massa regleringar som gjorde då att det blev mer jämlikt fram till 1980-talet. Sen har trenden vänt och idag är ojämlikheten lika hög eller högre än 1948. Så här, det är massa grejer som det inte pratas om. Vi ska framstå som så jävla jämlika. Och det är den här nya boken som har kommit ut nu utav antikhistorikern Walter Scheidel. Debatten har varit att, liksom, att vi inte är så jävla jämlika. Att vi liksom inte lever så himla så här... Det är en hittepå att vi lever jämlik. Liksom. Och då har det varit en bok där det förklarades ur vänsterns liksom, synvinkel. Och nu har den här högerförfattaren då skrivit om det här. Jag känner bara så här, sen Trump kom så känns det som att allting har fallit så hårt. För ingen bryr sig längre om att ta reda på fakta bakom den som skriker högst. Och det är livsfarligt.
Ja, men det är det jag menar. Tillbaka, ja, men det är ju så här, vi pratar hela tiden om källkritik och källgränser, men det finns ju ingenting sånt längre. Och det som algoritmerna premierar, både på så här Facebook och Instagram, det är som vi pratade om i förra podden, det är bevisat mätmässigt att det är ju de känslor eller uttryck som skriker högst, som är mest dramatiska och så vidare. Så att vi behöver inte ha någon fakta för oss, för vi tycker att ser vi en film eller ser vi en bild eller en text, då vet vi och kan bilda oss en egen uppfattning. Och det hänger också ihop med vår övertro på oss själva som har kommit med den här, vad ska man kalla det för, alltså nya Voltaire-eran. Alltså vi är ju inne i någon form av ny upplysningstid där vi anser att vi är alla filosofer. Så att vi har liksom makten att kunna så här, för vi är så jävla smarta så vi är liksom blivit så utvecklade som art, så vi behöver inte ha någon ledare som kan bestämma över oss för att vi är så pass begåvade. Och det är inte det som en ledare handlar om. En ledare ska vara en bra guide, en bra uppmanare, en bra ifrågasättare. Men idag är vi så jävla rädda för ifrågasättningar. Kolla på de organisationer, hur organisationer byggs. Det byggs bara genom att en massa jävla ja-sägare. Så helt plötsligt är det någon jävel som säger emot ja-sägarna. Eller så har de sparkat alla nej-sägare. Sen vänder sig nej-sägarna mot ja-sägarna en vacker dag. Då sitter de där med skägget i brev och bara, va? Men tycker du det här om oss? Liksom. Det här händer ju hela tiden. Vi ser ju bara historien upprepa sig. Varför är en, alltså vad ska man säga? Varför är mothugg så farligt?
Jag vet inte. Det kanske handlar också om att så här, den generationen som lever nu vill också framstå som den så här smartaste och bästa generationen. Och då vill man liksom, när man är i den första generationen, den yngsta, den som ska ta över, då är det jävligt liksom tufft och jobbigt att höra. Det vet man väl själv. Det handlar om, ta bara ett sånt exempel, när föräldrar skulle säga åt en hur man skulle göra. Tänker jag inte göra. Ta en trotsig fyraåring. Tänker jag inte göra. Alltså, jag vet inte om man kan använda den så här sandlådementaliteten. Jag vet inte.
Nej, men alltså grejen är så här, tillbaka till det vi har sagt 1000 gånger. När vi var små så var ju så här, jag älskar dig. Högt värderade ord. Som vi kanske inte fick varje dag utav våra föräldrar. Det var någonting vi fick förtjäna. Jag säger inte att det är bra. Men jag säger att det kanske fanns någonting i det. Men vi fick nej desto oftare. Och nej fick vi hantera. Idag vill ju inte människor säga nej till varandra. Utan men däremot att jag älskar det hela tiden. För det handlar mer om att bekräfta sig själva. Och den andra genom att hela tiden säkerställa att man är älskad. För att säga nej, det är fan med livsfarligt liksom. Och så här, det är det jag menar med att folk så här, tycker olika. Det ser vi hela tiden i diskussioner på sociala medier. Tycker du inte likadant som den eller sätter emot eller vad fan det nu är, då ska du dö i princip.
Jo, men handlar det inte också om att det är så jävla svårt att rannsaka sig själv? Men ta till exempel så här, ta MeToo till exempel, det var ett år sedan. Och då är liksom en liten undersökning då. Och då är det 85% av alla män är jävligt positivt inställda till MeToo. Men det är bara liksom 43% som har rannsakat sitt eget beteende. Och det är ju då en undersökning som organisationen Män publicerar. Och då blir jag lite också så här, det där tycker jag sätter så här tummen så jävla mycket på spiken. Så här, nej, jättebra att det sånt här händer. Jättebra för tjejerna, jättebra för jämlikheten. Men vad fan ska jag? Jag kan fortsätta kacka eget bo. Det är ju samma sak det som händer, tror jag, med klimatfrågan. Så bra att man tar tag i det här. Så där, då lägger jag den där lilla kaffesumpen i en egen liten påse, så går jag ut med den. Så jag har gjort mitt. Och så flyger jag vidare liksom. Det handlar ju om att så här, man måste ju rannsaka sig själv. Vad fan kan jag göra för att mänskligheten ska överleva, för att det ska bli ett bättre klimat? Det går ju inte att sitta och vara arg på World Wide Web. Det skapar bara så här dålig stämning, hat, tillbakablickar. Alltså, folk måste ju fatta det. Förlåt.
Det måste jag ändå så här ge dig och mig, Ann. På riktigt, som en liten klapp på axeln. Att så här, när vi gör fel, då pudlar vi, så gör vi om och så gör vi rätt. Och vi tar till oss saker och ting liksom. Men utan att för den delen göra våld på vår egen åsikt. Utan jag så här, kan vidhålla och stå fortfarande fast vid vad jag känner. Men jag är inte dum i huvudet än att försöka lära mig saker och ting. Men däremot så springer jag inte runt och säger att alla andra är fel hela tiden. Och det jag tycker också är så här coolt med dig och mig, Ann. Hur mycket vi än kan på riktigt hata varandra. Nu skulle jag fan inte vilja vara utan dig en vacker dag. Och jag tror att det gör oss bra.
Men på riktigt.
Och det är ju samma värld. Alltså så här, om jag skulle bygga en arbetsplatsstruktur så skulle jag vilja ha massa Ann Söderlunds där. Du är mitt absoluta motsats. Jag kan bli tokig på dig och jag vet att det är ömsesidigt. Och liksom, men man måste ju ha de här komponenterna. Man måste ha den där fantastiska människan som är så bra på att leverera men kan vara totalt hopplös på massa andra fall. Och jag är praktiskt och strukturell och så vidare. Och du behöver mig och jag behöver dig och så vidare. Men ser man inte det, då kommer man ju inte liksom fram.
Jag vet, men det handlar ju mycket om att säga att ens allra bästa vän kan också vara ens allra värsta fiende. För det är, ja.
Såklart, det ingår i mönstret.
Men jag tycker ändå, jag måste gå tillbaka till en undersökning, för det handlar också mycket om det du säger. Att så här, människor idag vill umgås liksom i sina egna små celler. De vill umgås i sina egna grupper. De vill inte gå utanför, utan vi tycker någon eller tänker inte de som, då ska vi stenas. Vi ska liksom kastas. Man försöker få bort människan som man inte gillar. Man går helt emot liksom, man använder sina instinkter av hat, avundsjuka. Man går tillbaka till liksom de 7 dödssynderna. Man bara kastar sig ner i den där gruppen och ligger där och vältrar sig av välbehag. För att det nu kanske för första gången finns en chans för alla. Vare sig man är snygg, vacker eller framgångsrik, och tycka till. Och det är väldigt lockande. Men jag måste ändå säga, i början av året tyckte då något som Sveriges Radio rapporterade om. Den undersökning som Kantar Sifa gjort då. Och då tycker de här 85% av männen att de generellt har ett större ansvar för att motverka sexuellt våld och trakasserier. Och det här är ju då mycket mer än i början av året. Men problemet är att bara 43% av de här 85, nästan typ, ja fan, det blir ju faktiskt bara hälften. Så tycker de inte att de har inte så här rannsakat sitt eget beteende. De tycker inte att de själva har någonting med det här att göra. Och då undrar jag så här, om de inte själva har någonting med det här att göra, vilka är det då?
Nej, men det är det jag menar. Det är det som är både så här faran med att prata om ett vi- och domskap i det här. Så här, oj, de hemska männen, de vidriga jävlarna och så vidare och så vidare. Om vi bara liksom hela tiden berättar det och liksom också avskriver oss själva från att vara idioter ibland. För det verkar som att så här, det finns en diskussion nu som har varit liksom ganska så här, oh, jätte, ajajaj, den ska vi inte gå. Men liksom att så här, om kvinnorna nu har makten och inte hela tiden är ett offer, varför ska vi då hela tiden behandlas som offer enligt lagen? Mm, förstår du?
Men jag tänker så här, för om man vill ha ett jämställt och demokratiskt samhälle, vilket alla vill ha, då måste man ju också personligen engagera sig i det. Annars blir det ju bara liksom mellanmjölk och så här, ja, men jag vet inte. Och det är väl det som är problemet för oss idag. Vi har blivit en slö jävla generation. Och jag tänker också, jag läste en jävligt intressant artikel om tanken på liksom the gamer. Killen, den ensliga killen som sitter hemma på sitt rum och bara blir mer och mer galen och spelar krigsspel och bygger städer och imperium. Och det här går ju hand i hand väldigt mycket med utveckling. Att tjejer liksom har tagit över, vi har bättre betyg, vi är mer andel och procentuellt i liksom hög vidareutbildning. Vi är liksom helt enkelt starkare och bättre och maffigare och härligare liksom. Så då sitter de här männen då hemma på kammaren. Men det som tycker jag är ganska intressant, det är också, det blir lite dubbelbottnat, för det de gör, det är ju män som är jävligt intresserade av historia. De sitter där och förkovrar sig för liksom den jävla filkan. De spelar liksom 10-12 timmar per dag, men till ingen jävla nytta. Så det sitter en generation män som så här bygger upp sina imperium. De är kungar, de är krigare, de liksom anfaller, de kan så här erövra de vackraste kvinnorna, för att de liksom inte har någon kuk kvar i vardagen. Så nu sitter liksom ett helt gäng tysta, ensamma män som är så här, har fått tillbaka sin heder eller så här, sina cojones genom att sitta och spela på nätet. Jag tycker så här, det, när jag tänker på det, jag kan inte greppa det. Förstår du lite vad jag menar? Jag kan inte greppa det.
Jag blir så här, så från en liksom landsomfattande erövring så gör man det online, och så har du liksom, vad ska man säga, då lever du ett parallellliv med
dig
själv.
Ja, så de sitter ju så här och är duktiga, utbildade och förkår. Det är högutbildade män, det är liksom, det är inte den här ensamma runkbulle killen som sitter i Norrland, utan det är så här, vadå, håller en hel generation typ läkare, lärare, alltså de väljer liksom nätet där de får vara kungar framför att utveckla sig själva och sitt känsloregister och sin liksom karriär i det verkliga livet. Alltså det är horribelt om det är så.
Ja, men är det så horribelt då? Jag tänker på alla oss kvinnor som så här beter oss ganska illa, förlåt mig, i sociala medier och beter sig som jävla idioter mot varandra många gånger. Och vi är ju inte idioter i vardagen, är inte det exakt samma sak?
Kanske är det.
Måste inte människan bara få ett annat yttre utlopp? Det enda som jag tycker är tråkigt med allt som har skett är att det har blivit ännu mer segregerat. Männen orkar inte kliva in i sociala medier, för det är bara liksom ett jävla så här mayhem så fort man öppnar munnen. Och du riskerar att bli så här personligt nerklankad på. Ja, och då stänger du in ditt stängt forum där andra snubbar sitter och gamar mot varandra. Och så kör du dina liksom brudskärgånger eller vad fan det nu är. Och så får du ut din skit, och sen så kan du gå in i verkliga livet och bara vara en ganska normal, hederlig människa. Förstår du? Och det är väl likadant med tjejerna som skriker högt på så här sociala medier. Att så här, det är samma sak där. Det är inte så att... du kanske måste ha den där parallellvärlden då.
Men...
det är bara att tidigare så har det väl sett annorlunda ut, och vi räds väl alltid vår befintliga samtid. Samtidigt så känner man ju, alltså jag har inte känt i min kropp på många år att någonting har känts så fel. Och jag tycker att jag har en så här otrolig, tydlig känsla i kroppen att så här, det är något som skaver, det är någonting som är fel. Men jag kan inte själv adressera vad det är, förutom att säga så här, jag vill ha starka ledare. Jag vill ha starka ledare, jag vill ha starka inspirerande ledare. Jag vill inte ha några självutnämnda jävla fucking filosofer som tycker att så här, jag stoppar upp mitt finger i luften och nu blåser vinden lite åt höger.
Vi får gå in i politiken, älskling. Du och jag, typ fart under galoscherna, fart under klackarna.
Men grejen är så här, det här har ju jag liksom varit med och skapat ett par gånger i mitt liv. Den här formen av utanförskap, och inte så här sett den själv. Dels som så här småbarnsmamma så är man ju supereffektiv med andra småbarnsmammor. Mm. Då vet man att så här, du och jag hänger och tar med våra småbarn. Det betyder att både du och jag som kompis får kvalitetstid. Mm. Och så får våra
och vi ser
barn
efter för varandra. Vi täcker upp för varandra.
Ja. Sen ska vi lämpa över barnen då på papporna när våra två glada timmar har gått. Och då betyder det att vi har vår härliga så kallade egen tid. Då fortsätter vi umgås, du och jag som kompispar. Mm. Men sitter papporna där själva och sen så känner de så här, de vill inte umgås. De är inte lika bra på det sociala. Och så känner de att de har det här utanförskapet och de sitter av de här två timmarna och så vidare. Och vi så här lajar runt och har det härligt. Och de tycker hela tiden att de får ta liksom, bära hundhuvudet.
Ja, gud, jag bara får så många flashback. Man har liksom suttit och velat vara en så här duktiga värdinnan, duktiga liksom moden hit. Man har stått i en jävla kök och svettas medan de andra har druckit i bubbel ute i vardagsrummet. Alltså, det är lite så här, allt har hänt och ingenting har hänt. Men det där kan man ju bara ändra på själv. Men jag tänker så här, fan vad bra alla såna här liksom små resor eller middagar skulle vara så här: okej, innan nu vi sätter igång med det här så tar vi 5 minuter där vi säger så här: vad har du förväntningar, vad har du? Det är tydligheten, det gör mig galen. Ingen är längre tydlig, alla lever efter sina egna sanningar. Och det är ju det som är problemet liksom. Det är ju nästan lite som du och jag har pratat om det som händer på nätet så här, utan att vi tänker på det så söker vi oss till människor som tycker så vi är likasinnade liksom. För att vi vill ju ha någon som så här, bekräftar, som ger oss liksom, information som bekräftar vår världsbild liksom. Och sen så upplever vi massa olika händelser. Det har ju vi märkt nu efter dreven här. Vi upplever ju allting och tolkar allting på olika sätt. För vi vill ju hela tiden rättfärdiga den självbild eller världsbild som vi har liksom. Så nu hade du massa förväntningar på den här kvällen och dagen. Och de som åker med det hade massa liksom, förväntningar. Och du tycker att det som du tycker är helt objektivt. För det har du tolkat. Och de tycker samma sak. Så och liksom, hur gör man då med det här? Liksom, vems är sanningen? Så här, vem har rätt och fel? Det enda jag tänker på är att man får vara mer liksom analt tydlig och säga vad man vill, precis som ett jävla barn.
Ja, backning, Ann. Vi skulle prata när jag var sist.
Men nu kommer
inte
vi in på det. Det är jättebra.
Ja.
Allting handlar ju om backning.
Exakt.
Och vad man kan förvänta sig för backning. Och det är faktiskt, till syvende och sist gäller det hela livet. Vi som inte har backning, vi får slita hårdare och mer. Ja. Och de som har backning tar den också för given. Sen kan man ju kämpa för backning. Du har ju varit briljant på det. Jag är ju lite slöare när det gäller det där. Du lär känna allt och alla. Du lerar dig. Du, liksom, du har tjejträffar hit och dit. Jag är lite mer, så jag väljer några stycken. Och sen så kör jag på ganska mycket på egen hand liksom.
Men jag tänkte på liksom hur min form av backning har sett ut i och med att jag inte haft så mycket hemifrån. Och du har inte haft det på grund av att din mamma har gått bort. Men din mamma var väldigt duktig på att backa dig innan.
Och det sitter kvar. Tack gode gud.
Ja, exakt. Tack gode gud. Nej, men jag flyttade ganska mycket när jag var liten. Det tycker jag både haft sina för- och nackdelar. Jag måste faktiskt säga mest fördelar. Fram till liksom gymnasieålder. Det var första gången jag upplevde att det på riktigt var jobbigt. Innan dess hade det faktiskt varit ganska mycket spännande. Sen beror det ju såklart på vem man är som person. Det ska jag inte. Men då har jag förstått att så här, för att få hänga med de där tjejerna, och det handlar inte om att de måste vara de coola i klassen. Alla klasser har hierarkier. Det finns tuntarna, det finns de coola, det finns idrottarna, det finns sporttjejer, alltså det finns poptjejerna, det finns de alternativa, bla 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 och så vidare. Alla klasser har små grupperingar, en mini hierarki, ett minisamhälle. Då har jag förstått att man måste hänga med tuntarna för att nå till den klubben, klicken man vill hänga med för att nå till de coola. Jag har alltså varit schysst mot töntarna, fått hänga med dem, och när jag har fått deras liksom välsignelse då har jag kunnat så här, zigzacka mig vidare. Och det betyder att jag inte har sårat någon på vägen, inte heller varit taskig mot någon för att nå någon annanstans, sparka neråt och så vidare, utan jag har hela tiden liksom inkluderat alla. Så jag har skaffat mig backning genom att socialt nätverka. Förstår du? Man behöver inte vara taskig mot någon för att man går vidare, utan man är schysst mot alla. Så ser det ut. Så
det har
ser
ju många
missat backning ut. Det är många
särskilt män fram till ett år sedan.
Ja. Nej, men och din backning ser helt annorlunda ut. Men jag tänker verkligen på vad det är som kommer från en familj. Alltså alla tror jag skulle kunna bli chef för något storbolag om du har stöd hemifrån. Och det handlar inte om att du behöver vara rik eller sådana saker. Utan det handlar om stödet, det mentala stödet hemifrån. Ja.
Jag kan känna det kanske det jag saknar allra mest, att när allting kändes avgrundsvart, vilket det gör för människor liksom, då och då, det är så här, hur vi än vill så kommer vi inte undan liksom. Jag menar, de där käftarna som ibland sliter tagen och bara slänger iväg en. Men att ha en mamma, och det kanske låter omodernt, men så länge hon fanns då struntade jag ganska mycket i så här jävla kukchefer eller att min farsa var liksom inte så här, levde upp till förväntningen eller att hitan och ditan. För hon stod hela din där som liksom en matriarkat, liksom drottning så här. Ja, men det är rättvis, vacker, skitsmart och liksom stark. Så att säga, det bekommer inte så mycket. Men sen när hon blev sjuk och dog, då var jag lite som så här, jävlar vad jag hade byggt upp och vår familj hade byggt upp mycket kring henne.
Ja, men jag var på ett seminarium med, som SCB hade förra veckan, och då pratade de om det här med framtidsfullmakter, vilket är så extremt viktigt. De var så här, det är skitsamma om folk skiljer sig sådana saker eller att folk går bort naturliga sättet. Det som en framtidsfullmakt är viktig för, det är för när helt plötsligt någon jävel drabbas av stroke. Pang, boom. Ingen vet vad den ska göra. Mm. Liksom. Ingen, det finns ingenting. Och det kan ju hända liksom, när som helst. Eller en hjärtinfarkt eller en bilolycka och så vidare. Den här plötsliga skadan som liksom skadar hela familjen och skakar liksom, mm. grundvalarna i allt. Vad gör vi nu? Mm. Den känslan. Så jag kommer skaffa framtidsfullmakt imorgon till mina unga.
Okej, men då handlar det egentligen om så här, om man ska tänka ur så här, om vi ska se som att vi är mammor och kompisar ut och dit. Då gäller det så här att alla små liksom, fotsoldater ska liksom, kunna hela maskineriet för att klara sig om så här, the big case quote går omkring och dör i stroke. Förbered dem.
Vi sitter ju här och tror, liksom, alla vet att vi kommer dö en vacker dag, men vi sitter i chocktillstånd när det händer och är helt lamslagna. Mm. Folk är helt chockade. Jag pratar med en del människor som bara så här, jag vet inte vad jag ska göra nu när min mamma har fått Alzheimers. Vem ska jag ringa? Jag ska ringa till vård. Så alltså, folk har ingen aning om någonting. Mm. Och jag inser allt mer hur utbrett det här är. Så jag säger bara så här, backa varandra för fan. Mm. Mm. För att ni kommer behöva backning. Mm.
Men samtidigt så tror jag så här, att hålla på och tjata på sina egna unga lite dit, att de inte ska begå samma misstag och hit och dit, så här, det är också ganska lönlöst, för att så här, de måste få göra det. Så det känns bara, stå stark, förbered dem för jobbiga grejer som komma skall, och så här, curla inte så satans mycket.
Nej. Åk och hämta dem när de är fulla och säg så här, ja det var ju dumt att du fick kräkas, nu vet du det. Och så om du vill kräkas igen så gör det, men det är på ditt ansvar liksom.
Nu går mamma in på festen.
Nu går mamma in på festen. Styr upp. Tack för att ni har lyssnat.
Puss och kram.
Vi hörs om en vecka. Puss och kram.
Hej då, älskling. Ha det så mysigt. Hej då.